Hej och välkomna till Allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per!
Hej!
Idag ska vi prata om varför Djurgården leder Allsvenskan, om att jättarna, det vill säga Malmö FF och AIK, har vaknat. Vi ska prata om tränarmissarna i IFK Göteborg, IFK Norrköping och Häcken, om det nu är tränarmissar. Vi ska prata om Hammarby, har de ett strukturellt problem, och Jesper Janssons värvningar. Vi ska ta upp Elfsborgs toppsmygning, men vi ska som vanligt inleda med en spaning, och den här gången har jag en intressant spaning. Men Per Boman, med tanke på din senaste spaning som fick väldigt stora reaktioner, det var många som backade upp dig på sociala medier kring att det är för dåliga matchsammandrag som erbjuds, helt enkelt. Vad säger du om den här liksom folkliga vreden som du har väckt, att du hade sån här liksom, att du var så här förankrad i folkdjupet, helt enkelt?
Aldrig fått en liknande respons på någonting jag gjort i hela mitt liv, och jag måste säga att det är värme, och jag är glad över att folk slutar upp bakom den här parollen om värdiga sammandrag. Jag kan säga det att jag fick ett mejl nu för ungefär 31 minuter sedan innan vi spelade in den här podden med rubriken "Fotboll är konst, ja till värdiga sammandrag" av Sven Heibel. Mejlade mig och berättade att jag kan bara läsa en kort grej ur hans mejl då. "Vill backa Boman med hela mitt allsvenska hjärta gällande den pinsamma bristen på värdiga sammandrag från allsvenska matcher. Fotboll är så mycket större än målen. Fotboll är konst. En vacker crossboll är ett penseldrag. Ett flytande passningsspel, en dans. En fyndig ramsa är poesi. Samba, Rembrandt, filmning. Fotboll är konst. Att skildra en fotbollsmatch genom att endast visa målen är som att sammanfatta ett Pink Floyd-album med en refräng. Som att beställa kinesisk mat och få friterade räkor och sötsursås. Som att beskriva sin sommar som två bad och en pigelin. Det är ytligt, torftigt och missvisande. Ett värdigt sammandrag speglar både helheten och detaljerna. Det fångar matchens karaktär och unika personlighet. Anspänningen, rytmen, spelmönstren. Givetvis tillsammans med de avgörande ögonblicken. Ge oss fotbollen tillbaka. Vänligen Sven." Han borde få jobb här, tycker jag. Vilket fantastiskt mejl.
Ja, det var ett fantastiskt läsarmail som väl fångade essensen i din kritik också, kan man säga. Jag tror jag var med på allting förutom hans kritik mot friterade räkor och sås på Kina-restaurangerna. Det var inget fel på den beställningen, även om jag hellre väljer friterat fläsk. Är du nöjd då med den här spaningen, eller vill du tillägga något ytterligare? Har vi sett några konkreta effekter utöver målande mejl? Alltså, har det hänt någonting? Har makthavarna lyssnat, eller måste liksom folket upp ännu mer på barrikaderna i den här frågan?
De har faktiskt hört av sig, bland annat från SEF. Hörde en nyckelperson på SEF av sig och sa att han hade hört kritiken och sa att det finns faktiskt en hemsida där, på deras app då, Svensk Fotbolls app tror jag att det är, så kan man se på klipp, och man kan se enskilda klipp från matcher och sådär.
Det låter inte riktigt som det duger.
Nej, jag vet inte, alltså man säger såhär, de har inte fått den spridningen som de vill i så fall för den appen. Jag har inte hört om det, jag gick in och kollade lite och jag känner mig inte helt bekväm med det, så att nej, jag säger fortfarande att det måste ställas högre krav på rättighetsinnehavarna.
Du kräver mer än en app?
Ja, jag kräver, ja.
Då lämnar vi den spaningen och går över till min spaning som inte lär få närmelsevis ett lika stort genomslag. Men jag befann mig ju på Ullevi när IFK Göteborg besegrade Helsingborg med 3-1. Vi tog aldrig riktigt upp den här pucken, men jag gick runt i pressrummet innan avspark och det kom fram en skallig, alternativt slätrakad man och undrade vad papperna till laguppställningen fanns, för de hade inte riktigt kommit. Så att jag hjälpte honom med det och vi småprata, och det visade sig att han hette Tommy Möller Nilsen och var first team scout i Manchester United, och han var alltså där och scoutar för Uniteds A-lag, inte för ungdomsakademier och såna här saker, och det var ju kanske lite svårt att begripa vem i IFK Göteborg eller Helsingborg som kan tänkas gå in i Manchester Uniteds A-lag. Så att jag drog helt enkelt slutsatsen att han är där och kollar på Benjamin Nygren, men kanske inte nu då, utan att man mer börjar följa en ung spelare. Det är så de stora klubbarna ofta gör, om vi ser dem flera gånger, följer dem under längre tid och så vidare, och det var tidigt besök. Så att jag tog upp Benjamin Nygren och sa att IFK Göteborg har en riktigt fin 17-åring här och det kanske är något ni ska titta på. Och då svarade Tommy Möller Nilsen att jo då, han kände minsann till Benjamin Nygren för han hade sett honom redan under slutet av 2018 då. Och det kanske man inte tycker låter så märkvärdigt, men då berättade han en annan grej när vi fortsatte prata och det var om hur det hade gått till när Victor Nilsson Lindelöf värvades till Manchester United. Tommy Möller Nilsson hävdade alltså att första gången United hörde talas om Victor Nilsson Lindelöf egentligen var 2016 hösten när han spelade en landskamp för Sverige mot Frankrike. Det var första gången, i alla fall första gången de såg Victor Nilsson Lindelöf, för han satt på bänken i Benfica vid den här tidpunkten. Och de hade alltså ingen riktig koll på honom, men när de såg hur bra Lindelöf hanterade Olivier Giroud, hur han gick upp liksom i duellerna, hur hård han var mot den stora Giroud, ja, då blev de intresserade av honom. Så att, det var i landskamper under hösten 2016, alltså uppe på den nivån, det är då Manchester United egentligen först tittar på Victor Nilsson Lindelöf. Och då kan man ju dra den parallellen. Man har redan koll på Benjamin Nygren, men man hade inte koll på Victor Nilsson Lindelöf förrän hösten 2016. Så att det är sannoliken en råtalang Blåvitt har fått fram där. Vad som har hänt efteråt då, det var att vi gjorde en nyhetsartikel av det här och Benjamin Nygren uttalade sig glatt till den och det blev ju en del rubriker, ganska stora sådana, där han kopplades ihop med Manchester United. Och sen gick det ett tag och då kom IFK Göteborg efter den här matchen med att nu gjorde han minsann inga intervjuer, man sätter munkavel på honom och det här då. Det kan man ju tycka är lite löjligt, alltså här i grund och botten är det här något väldigt positivt. Man har fått fram en supertalang och allting är bra runt det. Och så skapar man då från klubbens sida en mer negativ situation kring det. För Benjamin Nygren har ju inget emot det, och vad jag förstår och uttala sig. Jag menar, det är ju en begåvad och vaken kille liksom. Så att ofta är det så när fotbollsklubbar, när de ska liksom ta beslut kring media och så här, då tar man något som i grunden är positivt och så skapar man en negativ situation kring det. Så att, ja, det är min spaning. Den har ingen skarp slutsats, utan det är mer liksom en ögonblicksbetraktelse från den här scouting-världen som ju pågår konstant runt unga spelare och ja, hur det då mynnar ut i en munkavle på Benjamin Nygren.
Ett litet inspel där i den frågan. Jag kan liksom inte avgöra ifall det är rätt eller fel att skydda en ung spelare. Det finns säkert massa positiva sidor med det. Men jag tycker mig ana ett litet AIK-komplex i den här frågan. För de agerade precis likadant med Alexander Isak när han slog igenom att ja, det var några intervjuer i början och sen så fick man inte prata med honom egentligen på några månader för att man ville hålla honom fredad ett tag helt enkelt. Eller honom fick man i sig prata med efter matcherna, till skillnad från med Benjamin Nygren då. Men man skulle inte prata med honom så mycket i övrigt, för de ville freda honom för det var så otroligt mycket hype kring det. Och då kan man ju tycka att kanske att Blåvitt vill göra då lite som storebror från Stockholm, stora AIK och vara lika proffsiga eller så här europeiskt storklubbsaktiga i sin mediehantering. Jag vet inte vad jag tycker att det är så. Ja, häftigt egentligen, men jag tror att det kan finnas en att man har kollat lite åt det hållet.
Vi får se om den här spaningen väcker lika starka reaktioner hos våra lyssnare som din gjorde. Vi ska kasta oss över till dagens fem huvudämnen och där har vi som ämne ett. Varför leder Djurgården allsvenskan? Eller därför leder Djurgården allsvenskan? För vi ska ju faktiskt ta och försöka förklara det. För det är ju så, efter fem spelade omgångar, en sjättedel av den allsvenska säsongen. Man kan väl inte säga att tabellen har satt sig ännu. Det brukar man ju egentligen göra först framåt runt 10 omgångar. Då börjar man väl liksom kunna se de liksom stora skiftena. Men det här är ju i alla fall något som pekar i en riktning att Djurgården kanske är på väg att göra en väldigt bra säsong. Eller?
Ja, jag håller med. Jag är extremt positivt överraskad till Djurgårdens inledning på säsongen. Och jag har suttit och funderat nu under förmiddagen på vad är det som de är bra på, varför tycker jag att de är imponerade, och då har jag landat i att jag tycker att deras centrallinje är riktigt bra. Alltså ytterbackarna har varit helt okej och yttermittfältarna har gjort bra insatser och Boja Tröja har gjort mål och sådär, men det jag tycker som är verkligen imponerande, det är mittbacksparet och innermittfältet. Och då tänker jag framförallt på såklart Erik Berg och Marcus Danielsson och Ulvestad och Karlström. Jag tycker att de är hjärtat i det här laget, och det är det som gör att Djurgården har gått så bra. Håller du med?
Ja, jag håller med. Det är ju intressant i de här tiderna då det talas väldigt mycket om liksom långsiktiga projekt och possession-fotboll och utveckla fotbollen och taktisk periodisering och allting. Och så kliver liksom det in ett lag som egentligen bara återvänder till grunderna. Sätter en väldigt, väldigt stark centrallinje. Har allsvenskans bästa mittbackspar, i alla fall fram till Danielsson som varit skadad där nu då. Och visar att de genom en stabil defensiv och inte något särskilt liksom stor press på att de ska ligga i topp i allsvenskan så kan de få ihop de här bitarna och spela ganska avslappnat ändå framåt. Jag upplever inte att de blir riktigt lika stressade som andra storklubbar när de inte får in bollen, utan de är ganska metodiska, de visar tålamod i situationer, de behöver visa tålamod särskilt mot Norrköping då, och jobba den vägen hem en poäng där också. Så att det är liksom, de har satt grunderna och de har satt grunderna i sitt spel snabbt då, med tanke på att de vill ha, eller de har en ny tränarduo helt enkelt. Och förklaringen då att det har gått så här snabbt, det kanske är just därför, för att det här är egentligen en ganska liksom fundamental fotboll för svenska spelare att anpassa sig till, och det har inte varit, de har inte liksom behövt sälja in några nya stora förändringar eller avancerade spelformer, utan man har kunnat liksom göra det här framgångsrikt ganska snabbt.
Du nämnde i din krönika efter matchen mot Norrköping nu igår att du tycker att det är imponerande att de har visat tålamod, och jag håller med om det, att de har tålamod i spelet, men de har tålamod med kvalitet också. Ibland har de haft, till exempel mot Djurgården hemma, där de har haft tålamod på fel sätt. De har kladdat med bollen. Astrid har gått ner och sökt boll. Ulvestad har gått ner och sökt boll. Karlsson har gått ner och sökt boll.
Mot vilka sa du, sa mot Djurgården?
Blåvitt hemma, förlåt. Blåvitt hemma. Ja. Där har de haft tålamod på fel sätt, där man liksom har vänt och vridit alldeles för mycket. De har funderat för mycket på vad som är bäst att göra. De har liksom hållit bollen fast på ett dåligt sätt. Jag tycker att när Djurgården är som bäst, då har de alltså ett aktivt tålamod, att de har bollen, äger bollinnehav, men de gör saker som är jobbiga för motståndare. De tar löpningar med Ulvestad. De tar löpningar med ytterbifälterna. Böja rör sig bra bakom backlinjen, i alla fall det finns en liten yta. Och Astrid Ajderevic är högre upp i planen. Han är inte så involverad, men han slår så att säga den avgörande passningen istället för passningen till den avgörande passningen. Och det tror jag är viktigt för dem, att de låter Jesper Karlströms ensam stå för själva bolltempot och för att byta kant och för att variera spelet, och så får de andra erbjuder alternativ längre fram. Då tycker jag Djurgården är som bäst.
Ja, men Ajderevic är ju intressant i hela Djurgårdens spel där, för att han är ju värvad som någon form av nummer 10. Men han har ju en identitet som han vill liksom leva upp till utifrån hur han själv vill spela fotboll, och den är ju att han vill ju väldigt gärna ta ett par kliv ner, vara den här regissören som sätter en crossboll med vänstern ut mot högerkanten. Och som sagt, där har ju Djurgården redan ganska mycket andra spelare, de har ju både Ulvestad och Karlström där egentligen, så att det kan bli mycket spelare på samma yta, och det är då jag tror att de tappar liksom sitt tempo i spelet, och det är då jag tror att då blir de lite tunna på anfallskraft, för att då kan Böja Turay lite isolerad längst fram och så att Djurgården, när de kan vara som bäst, det är när de får upp Ajderevic lite, när de får honom att acceptera och spela lite högre upp, och det innebär ju att Ajderevic inte kommer med lika mycket i spelet. Jag menar, han får ju abstinens när inte han har bollen. Han vill ju ha mycket boll, och han får mindre boll om han kommer lite högre upp, så att det där är ju någonting de har att brottas med och jobba med, och det handlar om att Bergstrand och Lagerlöf, tränarduon, måste sälja in det här på ett bra sätt så att Ajderevic trivs i den rollen, för att Ajderevic måste ju, han är ju en spelare som måste trivas med att spela fotboll. Han är ju liksom, mejlet du läste upp tidigare handlar om konstnärer och så vidare. Han är ju den typen av spelare.
En annan sak som jag tycker är imponerande också är att birollerna har blomstrat på något sätt. Spelare som vi kanske inte kunde lita på skulle vara bra svenska spelare nu har varit under våren. Jag tänker på Elliot Cech, Jesper Karlström och Jonathan Ring. Alla de tre är ju såklart bra spelare i allsvenskan, men ingen kunde veta att de skulle prestera så bra som de har gjort. Elliot Cech har jag ofta haft problem med. Jag tycker att han har varit för dåligt defensivt för att funka i topplag. Men nu tycker jag att han har tagit en mer tillbakadragen roll. Sköter det väldigt bra och låter högerbacken gå högre upp ofta. Det funkar. Jonathan Ring har du lyft vid flera tillfällen som en av de som har bäst statistik av de offensiva spelarna. Att han gör väldigt mycket när han väljer bollen och har en bra end product så att säga. Han är ju väldigt avgörande med sina avgörande passningar. Också Jesper Karlström som jag förr i tiden såg mest som en box-to-box-spelare som var yvig och frän så att säga. Nu tycker jag att han har funkat väldigt bra som ankar istället i Djurgårdens spel. Att han, som vi sa innan, att han sköter spel, bolltempo och så vidare. Att han får upp tempot i passningsspelet och att han skaver på motståndarna på ett lite fult men bra sätt.
Jonathan Ring är ju intressant som du nämner. Lite i skymundan har han faktiskt varit en av allsvenskans effektivaste spelare fram till han blev sjuk då. Missade han ju Häckenmatchen på grund av sjukdom, men byttes in mot Norrköping när Djurgården jagar kvitteringsmålet och är ju den som slår det perfekta avgörande inlägget då till Erik Berg. Så att där kommer han in och vara effektiv direkt då. Det tror jag att han kommer fortsätta att vara, för att han, det finns mycket där. Det finns mycket, och jag tror att det kommer att pratas betydligt mer om Jonathan Ring framöver här än vad det har gjort hittills. Imponerande med Djurgården är ju det tålamod som de visar upp igår och det, mot Norrköping då. Det låter ju som en självklarhet att, ja, att när man hamnar mot en väldigt låg motståndare, ja, då de alternativ man har då, det är ju liksom att vinna tillbaka boll, sätta ut den på kanterna, komma med inlägg eller komma på distansavslut, för att när det blir trångt så blir det svårt att komma igenom på något annat sätt. Och om man inte får ett resultat av det och inte gör något mål, inte får in den här kvitteringen, då brukar den typen av spel kritiseras, att ja, men de gjorde bara, slog bara inlägg och de skapade bara hörnor. Men det är alltid rätt. Det hade inte spelat någon roll. Även om Djurgården inte hade kvitterat, så hade det varit rätt att göra precis det de gör. Och det är en sån här långsiktighet. De gör alltså rätt saker. Istället för att stressa upp sig, ta felbeslut och spela för svårt, så gör de det enkla, ut med bollen på kanten, in med den, komma till situationer, in med folk i straffområdet. Det är precis som man ska göra. Det spelar egentligen ingen roll om man kvitterar eller inte. Det hade varit rätt ändå.
Ja, Simon Thern sa efteråt när jag pratade med honom, det var väl väntat, sa han angående ledningsmål, eller kvitteringsmålet. Han menade bara att de kunde inte liksom säga att det var orättvist eller på något sätt, eftersom Djurgården haft just det här trycket under hela andra halvleken. Så han tyckte ju att det var synnerligen välförtjänt för Djurgården att få in det målet.
Jag fick lite reaktioner, särskilt då från irriterade gnagare, på att jag hade skrivit att inget lag förtjänar att leda allsvenskan lika mycket som Djurgården. Och det högg ju gnagarna på då givetvis, för så ska man inte säga om Djurgården, tycker de då. Men jag menar helt enkelt att de har haft väldigt mycket emot sig här i början av allsvenskan. De har haft väldigt mycket skador och sjukdomar. De kom med halva laget borta mot Häcken. Och sen har den här olyckliga kollisionen då mellan Tommy Vaiho och Marcus Danielsson som gör att Danielsson får åka till sjukhus med hjärnskakning, skadad axel, missar derbyt. Så att jag menar helt enkelt ur det perspektivet, det är klart att Malmö har ju förstås något högre nivåer i sitt spel, kanske ett par andra lag också, men mot den här bakgrunden att Djurgården har haft väldigt mycket emot sig, så tycker jag att de är synnerligen välförtjänta serieledare. Och det måste jag säga om den här kollisionen också, om vi nu ska ta upp den, så är det ju obegripligt agerande av Tommy Vaiho. Jag tycker att han för det där totala felbeslutet bör petas i Djurgårdens startelva, för att jag tror att det sprider en osäkerhet att ha en målvakt som kommer ut så fundamentalt fel. För det första ska han inte gå ut i situationen överhuvudtaget, för att den är ingen fara. För det andra så måste en försvarsspelare som springer och har blicken på bollen, han måste känna sig fullständigt trygg i att inte hans egen målvakt helt plötsligt ska komma och ramma honom från andra sidan. Inte när sekvensen är så lång som den är. Det är väl en sak ifall det är jättesnabbt på något inlägg, men jag menar, det här pågår ju under ett par 3-4 sekunder liksom, att han backar för långbollen och sen smäller det.
Jag är helt enig om det, att det var kanske den svagaste individuella insatsen som någon har gjort under vårens allsvenska.
Vi får se hur Djurgården ställer upp i derbyt mot Hammarby som ju spelas på söndag. Vi ska gå vidare till dagens andra ämne som anspelar lite på det här att det är Djurgården som leder allsvenskan. Men är det inte kanske så ändå att jättarna, det vill säga Malmö FF och AIK, ändå har vaknat? Jag själv såg ju matchen mellan Malmö och Hammarby, och utifrån den insatsen och utifrån Malmös, ja, totalt nu då 3 senaste prestationer, så skulle jag definitivt säga det. Malmö har sammantaget de 3 senaste matcherna visat att de är precis så bra som alla har sagt, och de har precis så bra spelare som alla har trott, och de har framförallt en spelidé som ju en del har ifrågasatt, som handlar om att helt enkelt dra upp tempot så att det blir så högt och det blir så svårt till slut för motståndarna att hänga med, så bollarna går i mål.
Vilka spelare tycker du är allra viktigast för att upprätthålla det höga tempot?
Jag skulle säga att i matchen mot Hammarby så Arnold Traustason definitivt. Ibland tycker jag att han det är mycket fokus på Rosenberg i Malmö FF och det ska det vara. Men Traustason spelar på en väldigt, väldigt hög nivå emellanåt. En nivå som ibland känns lite för hög nästan för allsvenskan. Jag skulle säga att just ur det perspektivet att dra upp tempot är Traustason. Dra upp tempot och kunna agera väldigt bra i väldigt högt tempo så sticker Traustason ut lite grann.
Att tänka sig vilken lyx att kunna plocka in Traustason och ha honom i en biroll nästan. Jag menar, han var ju, tycker jag, typ Norrköpings bästa spelare när de vann guld, när han utgick från sin vänsterkant och tog sig in centralt i banan. Han gör ju det ganska ofta i Malmö också, utgår från vänster och går inåt och har till och med ersatt Rex ibland som wingback till vänster.
Men apropå höga tempot där också ska jag säga att Rössler var ute i en intervju med våran vän och kollega som bevakar de skånska arenorna, Johan Flink, och där sa han att han lyfte fram Rasmus Bengtsson väldigt mycket. Gjorde han inför matchen mot Hammarby, så att jag tittade lite speciellt på Rasmus Bengtsson. Vad Rasmus Bengtsson då utöver försvarsspelet gör oerhört bra, det är att han bryter och spelar framåt i samma sekvens. Han gör det flera gånger mot Hammarby. Han behöver liksom inte ta brytningen, vända om, rulla sidled, utan han kan kliva in, ta brytningen och se den snabb passning framåt. Det drar ju också upp ett tempo. Han gör det fruktansvärt skickligt. Jag vet inte hur specifik Rösler egentligen var i vad han lyfte hos Rasmus Bengtsson, men det är klart han spelar ju med två mittfältare brisa egentligen, så att det är ju en del av det hela. Men också det här med att snabbt liksom starta anfallen samtidigt som han bryter har varit väldigt utmärkande hos Rasmus Bengtsson i matchen mot Hammarby.
Jag tänkte säga det, alltså att Rasmus Bengtsson, att han är en av allsvenskans tre bästa mittbackar är ju solklart. Men det här just för tempot, vad betyder det för Malmö att ha en just Lewicki som ändå är en bra bollspelare till vänster och Erik Larsson som ändå är i grunden offensiv ytterback till höger? Vad gör det för passningstempo att ha dem där så att alla är bekväma med bollen i uppspelsfasen?
Ja, det blir ju att den aldrig stannar egentligen aldrig upp på det sättet, utan och du kan sätta ganska svåra passningar utan att du liksom får ett avbrott i flödet. En viktig del är ju just Bengtssons då första pass som spelar ju då rakt igenom Hammarbys första och ibland också andra press. Men just när du även har Lewicki som gjorde en jättebra match mot Hammarby måste jag säga, och Larsson där, så blir det ju också att du kan spela med en högre fart i passningsspelet. Och för att liksom upprätthålla ett högt bolltempo, ett högt tempo, ett bra passning, ett riktigt bra passningsspel, då får ju laget egentligen inte ha några svaga punkter. Du får inte ha några svaga delar. Ofta, många svenska lag har ju tidigare haft problemet att man har haft ganska skickliga spelare, till och med bollskickliga mittbackar och bollskickliga innermittfältare och allt det. Men som har haft dåliga ytterbackar till exempel. Så att varje gång bollen har kommit ut på ytterbacken så dör det liksom där. Och dör det på en spelare, då det är svårt att få igång det här flödet. Men jag upplever att det egentligen aldrig någonsin riktigt dör på någon spelare i Malmö i de perioder de fungerar som bäst.
Hur bleka såg Hammarbys vänstersida ut, eller hur rädda såg de ut när Jo Inge Berget kom in också på högerkanten?
Jag reagerade inte specifikt på att de bleknade då. Men Hammarby, din frågeställning är ju korrekt. För att någonting händer ju i den här andra halvleken. Och jag har fortfarande inte ett klart och tydligt svar på vad det beror på. Men Hammarby, jag upplever att Hammarby antingen blir trötta på grund av att de är på naturgräs. Att de inte spelar på konstgräs. För att de tappade även andra halvleken mot Helsingborg. Eller så är det liksom, ja, nu kommer Berget in också. Malmö vrider upp tempot en aning. Då måste Hammarby svara med att också kliva upp i nivå ytterligare. Men istället blir man lite rädd, lite försiktig. Och så kliver man ner ett halvt hack istället. Och då blir skillnaden ganska stor. Det finns en ögonblicksbild från den här matchen som är intressant. I första halvlek så skjuter Marcus Rosenberg runt straffområdeslinjen. Och jag tror det är Fänger som är snabbt upp och blockar det här skottet. Så det studsar undan. I andra halvlek kommer Traustason in i banan och skjuter. Och då är det tre Hammarby-spelare som försöker blocka skottet. Att det är tre spelare som kastar sig mot bollen. Ingen hinner upp och blocka det. Och den går välplacerat förbi Kurci i målet. Och han kan ju inte ta den. Så det säger ju någonting. Här har Malmö klivit upp ett halvt snäpp i nivå. Samtidigt har Hammarby, antingen av trötthet eller av liksom respekt för motståndet, att de känner att matchen bara glider dem ur händerna, tagit ett halvt steg tillbaka. Och då är det då de här liksom målen kommer. Så att matchen, Malmö seger är helt enkelt en rak och ren effekt av att man har bättre fotbollsspelare på planen, och till slut kan Hammarby inte stå emot detta.
Avsluta MFF-segmentet med en fråga. Hur högt är självförtroendet i Malmö just nu, 1-10?
Ja, alltså Malmös problem är ju snarare att det där självförtroendet ibland ligger någonstans runt 11, så att när de kommer till sina bortamatcher och ska spela någon lökig jävla match på påskafton i Uppsala eller någonstans, så är de på gränsen till övermodiga. Det är väl snarare det de har brottats med. Jag tror liksom att självförtroendet är sällan Malmö FFs problem. I alla fall inte att det skulle vara för lågt. AIK. Också en jätte som har börjat vakna. Eller jag hade ju en spaning om AIK just efter Örebro-matchen. Vi pratade om olika läger. Att vissa var inne på att det är katastrof att förlora mot Örebro. Och det är möjligen att det är prestationsmässigt. Men att om man tittade lite djupare på det, så såg man att det där var kanske AIKs bästa prestation. Det var första gången de med lätthet kom till skarpa målchanser. Sen lyckades de inte sätta dem. Men det där var ändå ett steg på vägen i rätt riktning. Fortsatte det mot Häcken, skulle du säga?
Nej, det tycker jag inte. Den personlighetsförändrade Rickard Norling fortsätter då med ytterligare en stor förändring för AIK. Och det är ju då, han gör ju någonting som kan liknas vid från övergång till vänstertrafik till högtrafik. Lika episkt är det då att han byter från fembackslinje till en fyrbackslinje, som han då gjorde den här matchen första gången på sen han kom tillbaka. Det är alltså något unikt som händer. Funkade det? Ja, försvarsmässigt så såg det väl inte så dåligt ut. Så väl okej ut. Jag kan förstå att de inte behöver ha en extra spelare där. Det är inte orimligt. Men funkade det offensiven? Absolut inte, framförallt inte den första halvleken. Då var ju Goitom centralt och gjorde det bra när han fick bollen. Och så var alltså Obasi till höger och Jack Lane till vänster. Men eftersom bara för att man byter formation, så finns det ju ändå en försiktighet kvar över AIK-spel. Det finns fortfarande den här grundideologin av att vara lite mer reaktiva, vilket gör att Lane och Obasi blev typ defensiva yttrar i den första halvleken, nästan i ett 4-5-1, och det ser ju för hemskt ut, för att de är inte yttrar, ingen av dem är yttrar. Jack Lane fick liksom, så att säga, skulle lösa situationen med bollen, och det är inte, han är faktiskt inte bra på det än, och det kan man förstå för han är så ung. Obasi blev helt fel, han är så långt från straffområdet liksom, han har inte den, jag tycker inte han har den liksom, det drivet i sig längre för att klara den typen av rollbyten. Han var faktiskt likblek före paus och bara en av de sämsta insatserna sett han gör i AIK-tröjan. Så därför säger jag så här, jag tycker inte det är värt att byta formation för att få in Lane i spelet. Det låter som att jag hackar på Lane, det gör jag inte. Han är väldigt bra för sin ålder och han gör fortfarande mycket bra prestationer. Men jag förstår inte varför de måste tvunget få in honom i spel från start i varje match. Jag förstår inte det. Jag vet att du tycker och anser att han är viktig med sin instinktiva löpförmåga och så vidare, att han hotar på ett sätt som de andra inte gör. Men jag tycker fortfarande att de borde spela. Jag tycker de kunde behållit sin tidigare formation och spelat med Obasi och Goitom från start.
Men du, jag hackar ju egentligen på att du i ditt resonemang där landar i någon slags teoretisk värld, att det borde bli så här bra. Men Rickard Norling har ju en hel försäsong och cupmatcher och inledning på allsvenska som kvitto på liksom att det har inte fungerat med AIKs anfallsspel med utan Lane egentligen. De när Obasi och Goitom och Elionussi och de olika kombinationerna de har haft på det där, när de inte har haft Kristoffer Olsson som man hade förra året, så har det blivit för felvänt. Alltså, de har inte hittat de öppningarna, så att det är väl helt enkelt det han, därför han resonerar som han gör, för att det finns ingenting bra att falla tillbaka på. Hade det här teoretiska liksom tankebilden som du målar upp, hade den har ju Norling någonstans redan fått svar på att den inte funkar. Jag tror det är därför han gör som han gör.
Jag upplever bara att de är inte riktigt bra för var en och de lyttar bra, tycker inte jag, Lane. Nej. Och Obasi. Det blev mycket, mycket bättre när de centrerade med den andra halvleken och kom närmare Goitom och lät Lindqvist, som förvisso fortfarande är formsvag, och Sundgren äga sina kanter, för de klarar av det även i en fyrbackslinje. Sundgren hade liksom ingen yta att springa fram på egentligen första halvleken, för det var blockad av sina anfallsspelare. Och jag anser helt enkelt att de är inte riktigt skickliga i spelet, på just det spelet, kombinationsspelet, varken Obasi just nu eller Lane, så att det blev snarare bara en propp i systemet. Men jag förstår vad du menar. Självklart ska han experimentera och försöka nya saker. Jag säger bara att det inte slår ut särskilt bra. Det var ingen katastrof. Man menar, de möter ju ändå Häcken. För visst var det Häcken som var brandskattat. Och det är ju givetvis stabilt att vinna den matchen. Men det var inget fall framåt spelmässigt. Och jag är inte alls säker på att han kommer fortsätta på samma sätt. Jag tror att det mycket väl kan gå tillbaka till den gamla formen igen i nästa match.
Ja, jag blev lite förvånad att han ändrade just av den anledningen att jag tyckte att det såg så bra ut mot Örebro ändå, prestationsmässigt. Man hade med en lätthet en närhet till målchansen och allt där. Sen är ju Häcken såklart en bättre motståndare, och Norling var väl livrädd för att förlora den här matchen hemma på Friends helt enkelt. Vi hade ju en intressant diskussion där i förra podden om hur AIK borde ställa upp mot Häcken. Du ville ju se Goitom och Obasi. Jag ville se Goitom och Lane, och det blev då Goitom och Obasi och Lane blev Norlings svar på detta. Så nu skickar jag över frågan till det här, Per Boman. Du som ska till Göteborg på måndag. Blåvitt AIK, hur ska AIK starta på topp? Vilka ska spela?
Ja, jag har ju den åsikten att Obasi borde starta ihop med Goitom på topp i ett tvåmannaanfall.
Ja,
absolut. Absolut. Jag är en evig försvar också för Obasi, för jag har sett vad som händer när han är som allra bäst, och jag tror fortfarande att han har det i sig. Jag tror bara att han ska spela ur position. Nej, så jag vet att det kan finnas ytor där, och det är gräs och allt möjligt. Det kan vara positivt för Lane att få löpa in det. Men nej, jag står fast vid att det borde vara Goitom och Obasi på topp. Vad säger du?
Nej, jag tror att Norling kommer att spela vidare med Lane, för att IFK Göteborg behöver ju ta sig lite framåt. De har ett ganska liksom, vi ska komma in på IFK Göteborgs pressspel senare som är intressant. Om de inte liksom sjunker så lågt som de gjorde mot Kalmar, så kommer det finnas ytor för Lane att operera på mot IFK på hemmaplan där. Så att nu såg inte jag AIK Häcken, men om Obasi var så likblek som du sa, då säger jag att Goitom och Lane bör starta den här matchen.
Sista grejen, vi säger att mittfältet funkar väldigt bra mot Häcken. Ado var tillbaka i bättre form, trots att Andreas Alm jävlades med honom genom att låta Nasir Mohammed förfölja honom på planen så att han aldrig skulle känna ett lugn med bollen, så kände han just ett lugn med bollen ändå. Och det säger ju någonting om hur bra han kan vara som balanserande mittfältare om han inte ens blir brydd av att någon punktar honom, vilket är ganska ovanligt att man gör med eller det är inte ovanligt att man punktar en spelfördelare, men att man gör det på ett sånt utstuderat sätt som Häcken gjorde. Han klarade det väldigt bra genom hela matchen då, så att han ser ut att ha fått den näsbränna han behövde, för nu är han på gång igen.
Vi får se hur AIK startar mot IFK Göteborg på måndag. Vi ska gå vidare till tredje ämnet, och rubriken där har vi tränarmissarna. Lite hårdraget kanske, men det får sammanfatta följande tanke, att Poya Asbaghi i IFK Göteborg går tillbaka till en 3/5-backslinje efter att man har gjort tre väldigt bra prestationer i 4-2-3-1. Sett väldigt grundtrygga ut i sina positioner där. Jens Gustafssons tidiga skyttegrav att mot Djurgården ledning 1-0, alltså i runt den 55:e minuten, också kliva ner i ett slags 5-4-1. Och ställa sig i princip utanför eget straffområde så tidigt som han gjorde. Och sen har vi Andreas Alms märkliga presskonferens. De tre grejerna där, om vi börjar med IFK Göteborgs fembackslinje då, slash trebackslinje mot Kalmar, som ju Poya själv ändrar i paus och får en positiv utväxling på. Det blir ju helt enkelt bättre när man går tillbaka till det som har fungerat tidigare. Alltså borde man inte ha inlett så, eller?
Ja, alltså jag var ju samtidigt på Djurgården och Norrköping den matchen, så jag har bara sett brottstycken av den här matchen. Men som jag förstår det så fick Kalmar att det var ett passivt Blåvitt, lät Kalmar äga boll ganska mycket med Rasmus Elm i den första halvleken. Och det låter ju som ett recept för katastrof om man ger han möjligheten att känna det lugnet, för då är han ju som bekant allsvenskans bästa passningsspelare. Så det, på det sättet låter det ju märkligt att inte försöka sätta press på Kalmar. Men jag famlar ju mörkret, så jag vet helt enkelt inte, och det får man väl vara ärlig med att säga.
Absolut. Jag har under senaste dagarna haft en ganska intressant skriftväxling med en taktiskt bevandrad IFK Göteborg-supporter tror jag att det är. Och han har kommit med följande analys av IFK Göteborgs spel mot Kalmar, för att vi var nämligen inte riktigt överens. Jag var väldigt imponerad av IFKs höga pressspel mot Helsingborg. Han var väldigt imponerad av IFK Göteborgs försvarsspel mot Djurgården, men vi var inte riktigt överens om hur det såg ut, och när vi hade resonerat ett tag så visade det sig väl att de spelade lite olika faktiskt. Den gemensamma nämnaren i Blåvitts insatser mot Djurgården, Helsingborg och även Elfsborg har varit liksom en taktisk flexibilitet, att man har sett annorlunda ut. Och så här säger den taktiskt bevandrade IFK Göteborgs supporten om insatsen mot Kalmar.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Första halvlek spelade Blåvitt ett kompakt 5-4-1 och väldigt lågt försvarsspel. Jag tycker Blåvitt gav bort matchen i första halvlek då man tillät KFF ta taktpinnen och styra. Då är Rasmus Elm en extremt bra fotbollsspelare. Dock var KFF ganska uddlösa framåt, så de utnyttjade inte överläget särskilt väl. I andra gick Blåvitt över till ett 4-3-3. Eller 4-2-3-1 då, där August Erlingmark låg i sin tydligt sittande roll i det aggressiva höga försvarsspelet, men han föll ner, precis som mot Djurgården, i en rak fembackslinje med fyra centrerade fältare framför och en ensam Söder på topp i det låga försvarsspelet. Jag är otroligt fascinerad över Blåvitts taktiska flexibilitet, både från match till match men även under matcher. Detta ser vi i de större ligorna, men i Allsvenskan är det inte många lag som jag ser det, och definitivt inte stenkoll på alla, men jag tycker inte det är många som är så taktiskt flexibla under matcherna. Mycket intressant roll August Erlingmark hade och som Barney hade i första halvlek mot Djurgården. Ja, det är möjligt att hyllningarna är något överdrivna, men jag tror att spaningen är intressant som man gör, och det är därför man inte liksom kan säga att IFK uppträdde exakt mot Helsingborg som de gjorde mot Djurgården, men det fungerade på väldigt bra sätt. Och jag tror nyckelordet just är taktisk flexibilitet.
Ja, jag håller med om det. Jag upplever att Jon Sparni faktiskt hade en nyckelroll på det sättet mot Djurgården, att han var väldigt bra på att få med sig resten av laget i en intensiv högpress när läge gavs, men att de som sagt, som han säger, mejlaren, inte alls var obekväma med att falla tillbaka heller, så att nej, det finns en trygghet i laget som vi inte skådade förra säsongen.
Ska vi då fria Poja här från vår rubrik tränarmissan här från den här omgången och egentligen säga att allting har varit en del i IFK Göteborgs taktiska flexibilitet och att man därigenom ju hämtar en poäng borta mot Kalmar. Det är ju väl inget dåligt liksom poängmässigt resultatutfallet. Det är ju inte dåligt att få en poäng borta mot Kalmar för dagens IFK Göteborg.
Nej, man kan ge honom beröm ju för att han har två olika möjligheter, att han kan variera spelet, men man kan ju fortfarande kritisera honom för att välja fel, så att säga, alternativ från start.
Jens Gustafsson då, som ju kröp ner i den här tidiga skyttegraven då mot IFK Norrköping, eller mot Djurgården. IFK Norrköping kröp ner i den här tidiga skyttegraven mot Djurgården. Jag såg matchen på tv, du var där på plats. Jag skrev i min krönika att det här var svårbegripligt att man faller ner så tidigt. Har du en annan bild?
Ja, vi frågade på presskonferensen Jens Gustafsson efter matchen. Han är väldigt tydlig med, han vill ju sätta någon slags stämpel på det här laget. Han sa så här flera gånger: vi har haft en svår period, men vi har ändå bara förlorat en match under den här svåra perioden. Ganska fattigt försvarstal, men han försöker väl då mena på att det inte är så jävla illa som folk tycker, men jag tycker nog att det är ganska illa just nu i Norrköping, att det är jobbigt att ha den här dåliga poängskörden så länge. Och förklaringen till att de föll tillbaka, det sa han var delvis medvetet och delvis omedvetet. Men ett skäl till det var att han menar att de har många spelare på planen som inte var redo för 90 minuter, som inte var, så att säga, som inte riktigt klarade av det. Därför tvingades de falla tillbaka lite mer. Därför fick Kalle Holmberg vara ensam kvar på topp, och därför fick Simon Skrabb gå ner lite högre för att när Haksabanovic gick ut. Han sa att de föll alldeles för lågt. Det var inte meningen att det skulle bli så lågt, men han menade samtidigt på att det fanns den förklaringen då att de inte var, så att säga, matchvana eller bekväma med varandra nog för att kunna ha ett eget spel i högre utsträckning i den andra halvleken. Det var hans förklaring till den faktiskt oförsvarligt passiv i andra halvleken. Simon Thern efteråt, jag ska inte säga att han var kritisk, men han tyckte, han sa ändå att jag tycker att det var fel att vi gick över till ett 5-4-1 i andra halvlek, att de gav bort matchen på det sättet. Han tyckte att det faktiskt inte riktigt hade behövts. Det fanns för få alternativ framåt för att lösa situationerna. Det fanns inte möjligheten att göra det som de kan väldigt bra, kombinationsspel. Och han sa att det var jävligt onödigt helt enkelt, med tanke på att de har spelarna som kan göra det. Det såg de i den första halvleken, så han sa, jag förstår inte varför jag inte kan göra likadant i andra halvleken. Så ja, det var väl någon typ av kritik mot tränaren, får man ju säga ändå. Mm.
Av det långa resonemanget så bryter jag ut då att det som är uppseende i veckan är ju att det är just Norrköping som gör det, som har så många skickliga passningsspelare, fotbollsspelare, så att han borde likt Djurgården, när Djurgården tog ledningen med 1-0 mot Häcken, om vi gör den jämförelsen, så sjönk Djurgården ganska lågt, men de blev aldrig liksom tillbaka manglade, för att de vågade spela upp Ajdarevic och så vidare, och så höll man i bollen och flyttade upp laget och allt det. Det borde Norrköping ha kunnat göra. Men det finns en annan del, jag sa att det var två saker jag skulle plocka ut ur ditt långa resonemang, och den andra saken, det var det Jens Gustafsson nämner där, för jag har hört många tränare återkomma till, det är att vi är ju inne i en period med 3 matcher på extremt kort tid liksom. Det här är första gången i år som det kommer in en veckomatch precis, och jag märker att tränarna tar stor hänsyn till det här. Det är många olika beslut och saker som förklaras just med det. Ajdarevic i Djurgården till exempel spelar inte från start på grund av att de har ett derby som väntar och så vidare.
Haksabanovic byts ju tidigt i väntan på Malmö-matchen.
Haksabanovic som hade varit väldigt rörlig och ganska delaktig så långt liksom, blir utbytt och så att jag tror att ja, frågan är om vi ska fria Jens Gustafsson lite också här då, med tanke på att den här aspekten med tätt matchschema och så, de har en match mot Malmö som väntar, att man måste ta in det där mer i beräkningarna. Tränarna ser den stora bilden, medan vi liksom ställer in den stora kanonen på ett par detaljer.
Jag vet inte, Djurgården har ändå derby på söndag, men kunde fullfölja med full kraft hela matchen. Jag tror helt enkelt att laget var för svagt för att hantera den så att säga massivt starka centrallinjen som Djurgården har, och att de föll tillbaka och var inte riktigt skickliga heller när de väl fick bollen. Det var stora möjligheter att såra Djurgården i kontringsspelet, men där slarvade Norrköping också på ett sätt som jag är ovan vid att se dem. Så jag tycker att det var i lika delar oskicklighet som dåligt taktiskt val att bli så passiva.
Ska vi fria varken Poja eller Jens Gustafsson då? Då är frågan om vi friar Andreas Alm från sin uppenbart uppseendeväckande, åtminstone presskonferens. Istället för att jag drar det, så kan ju du prata lite om det, för du var där. Hörde det live on tape?
Ja, jag satt live on tape. Ja, jag satt där på presskonferensen, och jag gillar Andreas Alm, jag har alltid gjort det. Och han är smart, jättesmart, bra på att prata, han har ordets gåva på ett sätt som många andra antar, till exempel jag, nu hör jag stammar när jag pratar. Jag känner ibland att han försöker vara lite smartare, att han försöker vara smartare än vad han är. Liksom. Han tar för stora risker i sina mediala utspel. För det var ju så då att han vill ju Mourinho sätta bilden för den här matchen, och då säger han direkt från start att ja, det är många som har tippat oss högt upp som ett guldjagande lag, att vi ska vara där uppe med och jaga, att vi kan nå guld. Jag tror att ni får fundera på era tips liksom. Och så drog han en lång harang om att det är fortsatt så att Häcken inte kan vinna mot topplagen, att det är en svaghet, att vi inte alls är i närheten av att vara där vi ska vara, och så fortsatte det. Och då bröt Rickard Norling in mitt under det här resonemanget på ett sätt som jag tror inte Andreas Alm var beredd på, och sa, vadå, har du redan gett upp eller? På ett sätt som är kul. Det är ju välfunnet.
Jaja.
Och då, det stör ju Alm givetvis. För Alm kan inte backa i det läget. Han kan absolut inte backa mot en AIK-tränare, och inte framförallt inte mot Rickard Norling som ersatte honom. Då, det bästa för honom hade varit att säga så här, mitt resonemang kanske var lite tillspetsat. Jag har såklart inte gett upp. Vi är fortfarande ett väldigt bra lag, men jag är besviken på den insats som vi gjorde idag. Vi måste lära oss vinna mot topplag för att verkligen räknas som ett riktigt guldjagande lag. Så sa han inte, för han kan inte backa det läget. Det är han för stolt för. Så istället säger han, ja, lite så. Alltså som ett svar på att han redan gett upp. Och det är jävligt dumt tycker jag.
Ja, det är otroligt korkat, alltså, måste jag säga, av Andreas Alm, som du säger, är en begåvad person på alla sätt och vis. Men, och det är ju en jävligt bra och intressant och helt korrekt analys du gör av den här kommunikationen. För att genom att Norling bryter in där med precis det han säger, har du gett upp, du sätter ju liksom, han sätter ju rubriken, det är ju den som syns överallt. Det är liksom det som blir själva anslaget på allt det här. Och Alm kan inte gå tillbaka, han får till och med bekräfta det. Och här sitter han som fotbollstränare för ett topplag med en helvetes massa miljoner i budget, 5 matcher in och säger att de har gett upp. Alltså han, ja, alltså den matchen vann ju Rickard Norling på knockout. Mm. Och det var ganska intressant. Jag tror att Andreas Alm är djupt besviken på sig själv för att han blottade sig. Han la upp bollen på straffpunkten, Norling satte den i krysset. Och dessutom mot AIK av alla jävla lag och mot Norling och med all den liksom inneboende dramatiken som finns där. Det finns ju inget positivt för Andreas Alm och hans Häcken utifrån hur han ska kommunicera till sina spelare. Han har tappat 20% i respekt i omklädningsrummet på den här presskonferensen, eller?
Nej, jag håller med om det faktiskt. Jag frågade honom också efteråt, hur tror du dina spelare reagerar när du säger så? Och Andreas Alm, jag tycker alltid han brukar kunna ge jävligt bra svar, liksom. Väl uttänkta svar, och som sagt, han är mer artikulerad än vad många är, särskilt jag själv, liksom. Men då tycker jag att han kan också följa in ett långt, ganska osammanhängande resonemang kring det. Att nej, men vi ställer höga krav på varandra, de känner varandra, vi har varit arga i omklädningsrummet och vi är spetsen mot varandra och sådär. Men jag tycker inte riktigt att han tog det i hamn sådär. Så att jag tror själv att han var skakad i det läget.
Ja, och det är ju för att det här är ju inte problemet. Man kan ju kritisera ändå, det är ju inga problem för en tränare ibland när det är rätt läge, höja rösten, kritisera. Men just det här, vi har gett upp. Mm. Den signalen vill du aldrig skicka 5 omgångar in på en allsvenska. Aldrig någonsin. Så att Andreas Alm, tränarmisstag, ger definitivt ja. Eller?
Ja, absolut. Det var Poja och Jens G. Det går inte att jämföra deras så kallade misstag med Alms den här omgången.
Okay. Då går vi över till ämne 4 och det handlar om Hammarby. Har Hammarby då, som har bara fått ihop 5 poäng så här långt, ett strukturellt problem? Vi har även fått en del läsarfrågor på samma tema som ifrågasätter Jesper Janssons värvningar. Är frågorna här för tidigt väckta, Per Boman?
Ja, jag tycker det, för jag är ju en... det är klart, dynamiken mellan Jesper Jansson och Billborn kan man ju ställa frågor kring det, för att vi har ett par exempel där. Jag kan börja med det. Vi har ju ändå Bojanic som de har haft olika åsikter om, men sen där Billborn är pragmatisk och prestigelös och löser det på ett bra sätt. Sen har vi Kacaniklic, eller så här, vi har ju Hammarbys yttrar där... Stefan Billborn vill ha yttrar som inte är yttrar som tar sig ner till kortlinjen, så inlägg, för det har han ytterbacka till. Han vill ha en annan typ av spelskickliga, länkspelande yttrar som tar sig inåt i banan och är med i det offensiva samspelet där Hammarby kombineras och framgångsrikt, framförallt på hemmaplan. Det vill han ha. Därför vill han ha en vänsterfota till höger och en högerfota till vänster i hög utsträckning. Men då blir det ju lite överraskande att ha en person som, eller han har haft Svensson, han har haft Rodic också, spelare som är bra på att gå ner till kortlinjen och inte så mycket annat liksom, de är inte så bra i det rena kombinationsspelet. Leo Bengtsson får inte spela så mycket, ja, han är för att han är en snabb, klassisk högytter som tar sig ner och slår inlägg och lever på sin snabbhet. Det är ju, jag menar, att ta in Kacaniklic, det kanske var ett misstag då, sättet att han är inte den spelaren som ska ta sig inåt i planet och kombinera friskt. Jag säger inte att det här är ett enormt problem, men det kanske finns en brist på samsyn i vissa frågor ibland i alla fall. Eller vad tror du?
Ja, alltså på vänstersidan har det fungerat perfekt med Tankovic. Men där har man ju inte haft någon riktig vänsterback som har fungerat. Så där har ju det varit problemet då. Tankovic har gjort det jättebra, för han tar ju sig verkligen in i banan. Så där fungerar ju det bra. Där har ju problemet snarare varit att man har inte hittat vänsterbacken som kommer och fyller på med inlägg. Om det beror på att Dennis Widgren liksom letar efter sin matchform och så, ja, det får väl framtiden utvisa. Jag är lite tveksam till den här Widgren och har länge varit. Jag tyckte han De Brito, brassen, såg väldigt fin ut, men sen så skulle han ju spela fotboll i allsvenskan också, då satte han inte en fot rätt. Så att följer bort av den anledningen då. Så att där har ju det varit problem. På andra sidan så, jag tycker inte att Alexander Kacaniklic är någon högerytter. Han är inte liksom den här spelartypen. När han har nått sina högsta nivåer i sin fotbollskarriär så har han kommit på vänstersidan, kommit ner, kommit runt, utmanat utåt, ibland liksom gått i djupled mot mål på ett fint insteg från Zlatan, som vi kommer ihåg från landslaget när det fungerade, men att vara liksom någon slags halvbrolin-roll på högersidan och komma in i planen, det har jag inte sett honom någonsin i sin karriär egentligen, Roland. Ofta blir det ju att han tar ju sig ner mot på höger också och försöker med någon yttersida eller någonting, eftersom han har för svag högerfot då. Så att, men där har man ju däremot en väldigt, väldigt bra högerback som kommer runt och så blir det som blir problemet istället. Så att ja, de har ju problem på båda kanterna, fast olika problem kan man säga.
Med det sagt så är inte vi särskilt oroliga för Hammarby, eller hur?
Nej, jag tycker ju fortfarande att Hammarby har gjort av 10 halvlekar så har de gjort 8 bra. De har för djupa dalar när de väl går ner sig. De har en för låg lägsta nivå. Det är ju Hammarbys problem. Och de skulle behöva två Mats Fenger. För att i vissa matcher så passar inte Bojanic riktigt. Mot Malmö FF så gör han det bra i första halvlek. Men sen så är det ju hela laget egentligen som rasar igenom andra. Ska vi inte lägga allt det på Darijan Bojanic. Men det är helt enkelt för låga dalar i deras spel. De har fått för lite poäng också. Hammarby borde väl haft en 8 poäng i alla fall sett till hur matcherna faktiskt har sett ut. Det är inte så himla många andra lag man kan så tydligt säga det om som just Hammarby. Mot Malmö FF däremot, där ska de inte ha några poäng alls, och det får de inte heller, utan det är fullt rättvist att de förlorar den matchen. Men de gör en intressant sak som kanske kan bli intressant för Hammarby framöver här, och det är ju att de mot Malmö så överger de ju lite av sitt grundspel. Deras grundspel är ju att dominera matcher. De har haft väldigt höga bollinnehav i alla sina matcher. Det är så de vill spela fotboll, det är så de kan spela fotboll, och det är därför jag tror att de ofta faller igenom ganska djupt ibland de perioder de inte har bollen, för det är de inte alls lika trygga i när de inte har boll. Men mot Malmö går de in med en annan inställning. De lämnar över initiativet till Malmö. De har ett aggressivt, kompakt, tajt och bra försvarsspel som Malmö FF har svårt med i första halvlek, och i takt med att Hammarby känner att det här sitter, ja då kan de också i periodvis plocka fram de väldigt höga eller stora kvaliteter som finns i det offensiva spelet. Det är en fantastisk passning av Jeppe Andersen, en enormt fin mottagning av Tankovic och ett bra avslut liksom till 1-0. Så att det är en jättefin första halvlek de gör mot Malmö, men sen skruvar Malmö upp nivån ett snäpp i andra. Hammarby blir lite rädda / trötta. Vi vet inte riktigt exakt vad det här beror på, att de då gör en så oerhört svag andra halvlek. Men de kommer i alla fall ner en nivå. Och då är man chanslösa mot Malmö, för att då är Malmö så pass mycket bättre. Så att jag skulle säga att Hammarby fortfarande letar lite. Av den anledningen så är det fortfarande så mycket positiva delar. Så att jag vet inte om jag kan säga att det är strukturella problem i Hammarby, utan jag ser det fortfarande som att man är på väg mot att till slut göra en bra säsong.
Jag köper att Hammarby experimenterar med den typen av låga försvarsspel på bottablan på gräs, för de behöver kanske en plan B i de fallen. Men vad gäller hemmaspelet så är det inga problem just nu. Där finns inga stora problem. Nej. Så jag håller med dig om att man ska absolut inte vara för orolig som Hammarby-supporter.
Och sen då, för att svara en rak svar på huruvida Jesper Janssons värvningar är fel där. Jag tror och hoppas att Darijan Bojanic kommer hitta rätt, ännu mer rätt i den här centrala mittfältsrollen. För att han är ju i stundtals jättefin. Så då kan man väl inte säga att det har varit en dålig värvning, även om det har varit lite diskussioner. Katja Niklic, ja det är möjligt att det blir ett problem där, att just eftersom det är så högprofilvärvning, och så hittar man liksom inte en roll. Han borde, som sagt, han bör ju egentligen spela till vänster, men Bilbo vill ju inte spela så att, ja, det är möjligt att där finns det faktiskt ett, särskilt om de betalat oerhört mycket pengar för honom. För att betala så väldigt mycket pengar för en spelare som har så hög högsta nivå och inte hitta en plats för honom där han kan få ut den, ja då blir fallet tungt. Det är ju ett rejält fall. I övrigt så Kjartansson har gjort en del mål. Han kommer säkert göra fler. Det är en lite speciell värvning. Så att jag tycker inte heller att man generellt kan säga att Janssons värvning har varit så dåliga. Men det här med Katja Niklic kan bli smaka med den kostar. Eller kostar med den smaka.
Enig.
Därmed har vi tömt ut Hammarby också och går över på ämne nummer 5, och det är ju att tittar man på tabellen nu då, som man ju egentligen inte ska dra för stora växlar på, eftersom en tabell brukar väl sätta sig först runt omgång 10, så ligger ju Elfsborg ganska högt upp där, men de är väl också ett exempel just på det. Vi har fått en del reaktioner från folk som tycker att vi ska ta upp Elfsborgs fina inledning, men har den varit så väldigt fin egentligen? Alltså de smyger med där i toppen, men jag är väldigt tveksam till att det kommer vara.
Ja, men vi kollar på vilka lag de har mött. Alltså, de har börjat med Hammarby hemma, de har Blåvitt borta, Giffarna hemma, Östersund borta och Örebro hemma. Mm. Det är inget mördande spelschema om man säger så. De har inte mött något av de allra bästa lagen än så länge. Och fått med sig okej resultat, det måste man säga. Framförallt så har de sett fina ut i offensiven. Och jag vet att det finns många Älvsborgs supportrar som tycker att de också har blivit bättre defensivt, så att det inte riktigt har kommit fram, och det stämmer säkert liksom att de här inlånade norrmännen och så vidare har varit relativt bra i defensiven, men jag har inte sett det än så länge.
Nej, och jag såg dem mot Östersund bland annat och tyckte att Östersund ganska ofta kom igenom till ganska bra lägen där, och då är Östersund ändå ett nu för tiden ett ganska beskedligt fotbollslag, så att jag är heller inte övertygad om defensiven, absolut inte. Det som är intressant med matchen mot Örebro som de ju vinner stort med 4-2 är ju att de gör 4 mål, de har 15 avslut och de har ett bollinnehav på strax över 40%. Det är alltså en oerhörd effektivitet, inte bara i gjorda mål utan också att med ett så lågt bollinnehav ändå komma till så mycket målchanser. Så att den insatsen är ju klinisk, men jag tyvärr är jag rädd att den, även om Örebro lyckades vinna mot AIK, så är jag rädd att den där insatsen säger mer om Örebro än vad den säger om Elfsborg.
Det leendet du sprack upp i när du fick säga att de hade så lågt bollinnehav, det var som en sol som steg upp här i poddstudion.
Nej, men, men om du kastar den i ansiktet på mig så måste jag då säga att jag har egentligen ingen åsikt i bollinnehavsfrågan. Det handlar om vad man gör med bollen man har den. Jag är bara så enbarmligt trött på den diskussionen som har varit, att man måste ha ett högt, man måste satsa på possession, det är fotbollens väg framåt och så vidare. Så att jag skiter egentligen fullständigt i hur mycket boll spelare har hit eller dit. Det enda jag försöker göra med det här det är att varje gång jag får tillfälle trycka på att det går precis lika bra att vinna fotbollsmatcher med ett lågt bollinnehav. Det är inte en definition på framgång att ha mycket boll. Kommer aldrig bli.
Jag har sett en del halvlekar och sådär med Elfsborg, men jag känner att jag inte sett nog för att bilda mig en helt rimlig uppfattning, men jag lovar att kolla på hela matchen mellan Sirius och Elfsborg på lördag, och så ger vi en ordentlig analys på den matchen och hur den var, så vi känner att vi inte famlar utan att vi på riktigt kan vara helt uppriktiga i vad vi tycker om Elfsborg.
Vi ska lägga ännu mer tid på Elfsborg då. Alltså,
ja, men det får vi göra. Det tycker
jag. Jag tycker att de förtjänar det så länge de håller till i så här högt upp i tabellen som sagt. Men det är ju intressant med Elfsborg, det kan vi ju plocka upp också, att den är ju lite vinglig och vansklig. Deras strategi att låna in så här oerhört mycket spelare, det är ju uteslutande för att klara kontraktet den här säsongen, eftersom vi vet att Allsvenskan 2019 är ett ödesår, och då liksom låna in, jag vet hur många det är liksom, men, och massa norska legoknäktar på det, jag vet inte, det måste vara lite svårt kanske för supportrar också att glädja sig, men man vet ju vad ligger i potten att överleva det här allsvenska året. Skulle man däremot misslyckas och rasa ner i en bottenstrid och till och med åka ur allsvenskan och ha gjort det med massa liksom lån, då är det definitivt ingen rolig situation. Det om det, vi har fått en satans massa läsarfrågor också. Vi måste beta av några av dem. Andreas säger att han ifrågasätter reklamen på Guldfågeln Arena, sponsrade inkast och hörnor. Vad säger vi? Jag säger så här, att vad fan är det hela världen? Om nu liksom klubbar försöker få intäkter på alla möjliga sätt liksom, det jag. Jag tycker inte att det, om nu sponsorerna vill kunna, eller är beredda att betala pengar för att man läser upp, det skadar väl ingen. Då får klacken, får väl överrösta det.
Ja, jag säger så här, jag tycker väl att generellt sett kan jag ha svårt när supportrar till storlag hånar mindre lag för att de fyller sina tröjor fullt med massa reklambanners liksom. Det ser ju fult ut, men det är smålagets verklighet att försöka utnyttja alla möjliga utrymmen. Med det sagt så tycker jag att det är för mycket hockey att presentera hörn och inkast. Det är jävligt dåligt och jag vill inte höra det. Jag tycker att det är pinsamt.
Jag tycker att det finns större problem. Men jag kan ställa hetsa upp sig över, måste jag säga. Det skadar ingen och stör väl knappt egentligen någon. Alltså att höra någonting är det så jävla farligt. Jag har svårt att gå igång på det där.
Men jag kan ställa nästa fråga då till dig då. Då är det Starre som frågar, får konstgräslagen frisparksfördelar på grund av ovanan med konstgräs?
Ja, jag tog med den frågan för jag tyckte den var intressant. Jag har överhuvudtaget aldrig reflekterat över den, men däremot så Och jag tror inte att konstgräslagen får någon fris. Jag förstår inte hur det skulle vara. Däremot så finns det något intressant i hela det här. Och det är ju, nu när det är så oerhört stor skillnad på matcherna beroende på vilket underlag de spelas på. Och lagen blir allt mer specialiserade på olika underlag. Och vi ser liksom som att lite hårdraget att det är två olika sporter. Och väldigt många matcher går på konstgräs. Jag tror ju att det händer något med domarnas bedömning också. Det måste påverka även domarna där. I att ena dagen döma på konstgräs och andra dagen döma på vanligt gräs. Och en match har vissa situationer att ta hänsyn till och en annan match andra situationer. Jag har ingen aning. Det är möjligt att det här skulle vara en intressant enkät att göra bland domarna. Hur ser de på det här? Påverkar det nivåsättning och nivåbedömning? Har det gjort det svårare?
Jag tror det jag tänker är framförallt att duellspelet blir mindre kontrollerat på konstgräs. Mm. Eftersom tempot är så högt så flyger folk in i tacklingar. Och missar man då så ser det jävligt illa ut. Så jag tror väl att det kan vara svårt för domarna att avgöra då liksom hur för de ska ge gult eller rött kort till exempel. Mm. Men, så det, där finns en svårighet.
Sebastian, är Malmö FFs 11 offensivast någonsin i allsvenskan? Vi kan tyvärr inte svara rakt upp och ner på den för att det krävs en oerhörd jämförelse. Men jag slänger ut frågan här ändå. Det kan vara intressant att få lite inspel på den. Den är ju fruktansvärt offensiv. Det är ju i perioder bara två personer som ägnar sig åt försvarsspel i Malmö FF, och det är målvakten och Rasmus Bengtsson. Resten öser ju på framåt. Det är intressant att spela med en, för Malmö spelar ju med en trebackslinje. De spelar ju inte med någon fembackslinje. För de har ju särskilt i andra halvlek när de även har Berget till höger. Då. Men det är ju mer av, det är en ren trebackslinje där. Och alltså de spelar med då, ja, alltså Levick är ju mittfältare i grunden. Liksom. Mm. Och Larsson som sagt är en ganska offensiv ytterback. Så att alltså spaningen är ju intressant. För att det kan vara en av de, man kan säga så här, man får backa liksom till 50-talet när man spelar så här formationer
4-2-4
centerhalvar och högerinrar och allt vad det var liksom. Någonstans där, så, nej men den är oerhört offensiv.
Ja, framförallt då när Berget spelar istället för Vinnay med. Ja. Sen så får man ändå säga att de har så pass grundskickliga spelare som har defensiv kompetens samtidigt. Det är liksom inga det är inga skönanda de slänger ut där, även om de är skickliga offensiven. Tröjsson, de kan göra jättebra jobb defensivt.
Riks
hjälper allt till hemåt. Bachirou är en bläckfisk som sagt, och Christiansen tar ansvar, så att de kan unna sig ha en så pass offensiv stadga, eller så att säga vickning på laget, för att de är så pass smarta spelare.
Men det bygger ändå på att de upprätthåller sitt pressspel, för att när de tappar pressen, då blir de sårbara med den där trebackslinjen. Mm. Det kommer uppstå sådana situationer. De måste i varje läge sätta ett ordentligt pressspel. Mm. När de icke är samlade. Nästa. Och Levick är jättehögt upp i planen flera gånger i den här matchen. Alltså upp och slå inlägg. Och så.
Ja, de blev överspelade även något tillfälle mot Sundsvall bort till exempel. Men nästa fråga. Mr. B undrar då, polisens anmälningar, lägger de för mycket fokus på småsaker i Robert Laul?
Ja, alltså frågeställningen kom utifrån att det har varit, nu har inte jag räknat själv här då, men det var många anmälningar efter Malmö-Hammarby. Det var anmälningar mot AIK spelarbussmottagning och så här. Alltså jag menar, det ska ju vara ordning och reda på saker och ting. Jag menar, fotbollen kan ju inte på något vis vara en frizon. Vi hade inte resonerat så i något annan del av samhället ifall det hade skett massa stök och saker som inte överensstämmer med lagen. Och jag menar, jag tror att i botten återigen, det handlar väl om den här bengalfrågan liksom. Det har ju blivit ett problem för polisen att de står uppradade på de här matcherna och mycket människor på plats. Det brinner bengaler på läktarna, det är illegalt, det är uppenbara lagbrott och polisen gör ingenting. Så det blir liksom ett svårt förhållningssätt för polisen att bara låta lagbrott pågå inför öppen ridå. Och då försöker man nu på massa andra sätt hantera de här bitarna. Men vi hade den här flaggdiskussionen och allt det här. Jag tror att liksom det bottnar i den där, i grunden ligger den här konflikten, att det där blir en omöjlig situation för samhället att bara låta det pågå. Det är ungefär som om någon skulle springa liksom och stjäla all korv och choklad och allting från kioskerna gång på gång i matcherna. Liksom. Det är väl brott med liknande på straffskalan så att säga. Bränner du en bengal, då får du böter, och snor du all choklad i kiosken så får
snor du en choklad kan man väl säga då.
Ja men gör du det liksom så får du ungefär lika mycket böter, men det skulle inte heller accepteras att de här kioskerna blir rånade på sina produkter hela tiden och att polisen bara skulle stå och titta på. Det är väl liksom samma princip. Så att nej, jag Jag tycker jag förstår polisen som måste komma till rätta med det här på sätt och vis.
Jag tycker väl i viss mån att de lägger för mycket fokus på små saker, men det är en allmän bild jag har av polisen i samhället. Jag vill ju till exempel att de ska kanske jaga skatteflyktingar snarare än folk som snattar och sådär. Så att jag ser väl gärna att polisen skulle ta ett större ansvar för de stora frågorna då, om man nu ska komma ut som polisdebattör, vilket jag inte gör annars sidan, vill jag betona. Så nej, men jag tycker väl att det är kanske dumt att de är tvungna att backa där i Sundsvall. De backade nu och sa att ni får använda flaggorna, så att det tyder ju på att det är att de har hållit på med lite testballong och sånt på ett sätt som ju inte har fått särskilt bra utfall. Så i grunden får man ju säga att taktiken de har haft har varit klumpig.
Ja, i Sundsvall var vi väl rörande överens om att de hamnade snett på. Däremot så har de väl varit ganska tydliga, och det kan väl kanske bli bra för hur man ser det ur deras perspektiv. Och nu har de satt någon slags nivå, nu är det det här som gäller. Och blir det sker det nu saker att det gömmer sig folk under de här flaggorna, ja då har man liksom någonstans satt nivån liksom. Då kan man gå tillbaka till det. Jag tror att det är så de resonerar.
Jag läste någonting om det här med just bussmottagningen, så såg att någon Twitter på skrev så att det var någon slags slentriangrej man gör. På samma sätt som att man alltid anmäler en demonstration som inte har tillstånd, så gör man ju, då anmäler man ju, det är inte sällan någon fälls för det, så gör man på samma sätt då med det här då, att det är ingen som har, som jag förstår det, även om det stämmer, bett om tillstånd för den här bussmottagningen, och därför anmäler man det som en slentriangrej då. Jag vet inte om det kommer att leda till någonting.
Nej, precis. Och ur det perspektivet så är det väl rimligt liksom att polisen ser till så att lagarna upprätthålls, även om det är små saker. Jag kan inte komma ifrån det. En annan lagbrott, Bergs tackling. Erik Berg som kommer med dobbarna mot, vilken Norrköpingsspelare var det?
Kalle Holmberg. Såg du inte han skrek efteråt? Han skrek, alltså, han, jag älskar Kalle Holmberg för att han är så otroligt hetsig. Han är otroligt hetsig människa. Det är uppfriskande att se honom skrika ut 3-4 gånger efter den här tacklingen. Verkligen bara skrek ut sin frustration och sin.
Många vill ha rött på Erik Berg. Jag tycker att det var rätt med ett gult. Vi har sett värre tacklingar som har gett gult. Wanderson mot Jurgic,
Solheim
i samma match där. Några till. Domarna har inte en nivå hittills där de ger rött kort för såna här satsningar. I Jurgic, i Wanderson och Solheim-fallet hade jag tagit ett rött, för jag tyckte de var grövre. Just i det här tycker jag ändå att benet är inte sträckt, och han kommer inte helt okontrollerat in i den här situationen. Erik Berg upplever jag inte, och då måste det finnas marginal för att kunna ge ett gult också. Så att jag har liksom inga synpunkter på att det blir ett gult i den här situationen.
Nej, jag tänker inte rasa över det gula, men jag tycker nog att det är rött. Men jag tror att det är, som jag sa, problem med konstgräs ibland, att det blir en okontrollerad fart i tacklingarna.
Han kommer inte in så jävla okontrollerat, va?
Ja, och jag tycker han kommer in lite jo, vad fan, det gör han ju.
Nej, men det är så
stoppa
kort
in båda dobbarna i benen på honom.
Det är så kort ansats till det liksom. Det är ju mycket farligare när du i en jättehög fart flyger in. Här tar han liksom ett par snabba steg och bollen ligger öppen och han är inne före. Jag tycker inte den är okontrollerad, utifrån hur okontrollerad begreppet beskrivs i boken i alla fall.
Nej.
Avslutningsvis, Stefan vill att vi ska fråga Örebro SK. Ja, jag brukar få en hel del om jag ska ändra något i min tabell och så här. Lack tips ligger, men det jag liksom känner, det är Örebro. Jag hade dem på någon 12:e plats eller någonting, men redan i början av säsongen så känner jag en innerlig och djup oro för detta Örebro, vad det ska ta vägen. Jag vet att du gång på gång försöker lugna mig, men jag är rädd att Örebro har problem som Axel Kjell kommer få oerhörda problem att lösa, och att det är någonstans i den här delen av tabellen Örebro tyvärr kommer få utkämpa sin strid. De ligger ju tyvärr sist nu.
Nej, men jag tycker att det är intressant. Jag gillar, alltså, ibland lyssnar jag på Alexander Axén, och jag tycker han är inte feg för att dela ut nålstick, inbäddade nålstick då mot sin gamla förening och Kjell och sådär. Och han har ju påpekat att vänstersidan är väldigt svag. Och jag har tänkt på det innan, men när jag kollade på det mot AIK och Björkman och så vidare, och Wright / Jake Larsson såg skakiga ut. Och det var ju samma sak nu mot Elfsborg, att de tappade otroligt mycket boll just på den sidan, och där kan Elfsborg komma fram i livsfarliga kontringar, spelvändningar. Så att, ja, det finns en defensiv osäkerhet i det här laget. Så att, jag tror fortfarande inte att Örebro kommer åka ur, men jag tror att de kommer ha en svajig säsong.
Jag tror att Örebro är typexemplet på det här, att man tittar på ett lag så bedömer man det utifrån att hur mycket bra offensiva spelare de har. Och så glömmer man helt bort att det absolut viktigaste i fotbollen är att sätta en stark defensiv.
Nej, men jag är enig. De har ju, på det sättet är jag enig. De har ju en medelgod allsvensk målvakt. Men de har ju mittbackar som inte är bra nog. Almebäck tycker jag har varit ganska överskattad sen han kom tillbaka faktiskt. Han har ju en fysik som få andra, eller hade åtminstone det, men jag vet inte hur det är så till med den taktiska förståelsen, och han flankeras av backar som inte är så jävla bra i så hög utsträckning. Martin Lorentzon är ju egentligen ytterback, även för han har funkat okej som inneback ibland och så. Nej, men det är ju det klassiska Örebro-problemet, att man lägger mycket pengar och kraft på offensiva spelare och hoppas på det bästa med sina defensiva. Så var det ju även under Axén. Det var hennes största syndaren, och Axel Kjell verkar ju fortsätta på samma spår.
Istället för Carlos Strandberg, som de ju var så väldigt glada över, borde de kanske ha lånat in en robust mittback.
Ja, det är en mycket rimlig spaning.
Då avslutar vi med de orden. Jag tackar Per Boman, som vanligt, kloka synpunkter. Och jag tackar alla er som har lyssnat. Allsvenska podden är tillbaka med ett nytt avsnitt i nästa vecka. Ha en bra helg!